Först vill jag tacka för förtroendet att få fira gudstjänst tillsammans med er, se er och vara med er lite så här på söndagarna på sommaren. Det är alltid utvecklande och härligt och roligt att få dela erfarenheter och bara vara med varandra som Guds folk, som Jesus folket. Ja, jag bor i Bottnaryd. Det kan ni vid det här laget. Det ligger söder om Mullsjö på hitsidan om Jönköping. Strax innanför Smålandsgränsen, men dock på gränsen. Man får inte röra sig för långt ifrån Västergötland, vet ni. Bor väldigt tryggt innanför Anders, pastorn, i kroken. Lillkroken på somrarna. Och därför så är det gott att få dela gemenskap så här. Jag tänkte, om ni orkar, att vi står upp och så ska jag läsa evangelietexten som är föreslagen för den här söndagen. Och det är från Efesierbrevet 2, de 10 första verserna. Det är dramatiskt. Ni var döda genom era överträdelser och synder. Den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av fursten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Sådana var vi alla en gång, då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville. Och av födseln var vi vredens barn, vi som de andra. Men, halleluja, Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Herre Jesus, låt din ande fylla oss med detta dramatiska bibelord. Herre, tack för att du har fört oss från död till liv. Hjälp oss att inte leva döda. Hjälp oss att leva livet. Hjälp oss att våga ta till oss att vi är frälsta genom tron. Inga gärningar har betydelse. Det är en gåva från dig, Herre Jesus. Varsågoda och sitt. Jag jobbar med begravningar. Det kommer ni kanske också ihåg. In i Jönköping, som är våran stad. En vecka innan jag gick på semester här nu så skulle vi fotograferas för att hamna på en ny hemsida. Så vi såg riktigt tjusiga ut. Och den här fotografen, förstår ni, han bara inte knäppte, utan han körde lite med oss. Han sa att era ögon måste lysa. Det måste gnistra i era ögon. Och så sa han till mig: tänk nu på vad det är som är det viktigaste för dig i livet. Tänk på något härligt, något som du riktigt uppskattar, något som du lever för. Han försökte som värsta evangelist tillrätta, gå med mig. Och jag tänkte ju naturligtvis, jag Britt, min fru var det första jag tänkte på. Det ger ju en väldig glädje och trygghet i livet. Jag tänkte på mina pojkar, 3 stycken. Jag tänkte på Lillkroken på somrarna. Allt det jag äger och har. Och försökte bli så bra som möjligt på det där kortet. Och när jag gick därifrån så började jag tänka mer. Vad är det som är viktigt egentligen? Vad är det som jag lever för? Vad är det som jag har och äger som ger mig lyskraft i ögonen? Jag riktigt skämdes att jag inte hade tänkt på Jesus. Honom som jag bär med mig. Han som är mitt all. Det viktigaste. Ni vet, om det börjar brinna i vårt hus så börjar vi famla och fundera. Vad är det viktigaste jag ska dra med mig av allt jag äger? Men det viktigaste har vi ju inombords. Våran Jesus som har frälst oss av nåd. Att vara förlorad och få uppleva att man blir återfunnen. Eller som den här texten i Efesierbrevet handlar om. Mycket dramatiskt. Utan Gud. Död. Med Gud. Liv. Det är någonting fantastiskt. Det är inte bara en restauration i allmänhet av mänskligheten. Det är på nytt födelse. Halleluja. Och jag skulle vilja att du vågar smaka och våga dra ner det till dig. Våga locka fram det i ditt sinne så att det ligger främst idag när vi går härifrån missionshuset. Jag tänkte börja i det världsliga och ta en liten bild här. De här känner ni ju igen som öbor och som sjöfolk, eller hur? Jag är lite fyrnörd, så att jag älskar fyrar och fyrplatser. Jag lutar lite här idag med. Visst känner ni igen dem? Det var väldigt. Det går inte. Ja, ja. Naven och hjorten. Jag ska hämta en liten bild utifrån Dalbosjön. Ett grund som ni väl känner till långt ute i mitten av Dalbosjön. Och ja, inte riktigt mellan de här fyrarna. Man får nog slå en fyrkant av fyrar mellan naven, hjorten, vingen och stångudden skulle jag tro. Om du ringar in det på ett sjökort och hamnar mitt emellan så hamnar du vid, vad då för grund? Medgrundet, va? Ja, det känner båtfolket till. Om vi förflyttar oss 140 år bak i tiden till cirka 1880, en septemberdag, så sitter 17 personer ute på en båt på Dalbosjön. På ångaren Idog. De är på väg från Vänersborg, tror jag, upp till Åmål dit de skulle. 17 personer. Kan ni försöka tänka er hur man var klädd på den tiden? 1880-tal. Vad man hade för skor. Och så vidare. Det här ligger ungefär 2 mil. Kan man säga det utifrån naven. Det är långt ut till medgrundet. Det blåste stormstyrka den här kvällen. Och rätt som det är så brakar det här fartyget rakt upp på medgrundet. Det var otänkbart att få ut några livbåtar, för det blåste så rejält i ovädret. 7 män och 8 kvinnor och 2 barn sitter där. För 140 år sedan. Jag kan tänka mig att man här på ön pratade om det här sen. Det var en fruktansvärd upplevelse. Man var helt utlämnade. Man var förlorade på grundet. Och det blir minuter och det blir timmar. Och man får tillbringa en hel mörk septembernatt där ute. Fartyget kränger. Våg efter våg sköljer in över de här 17 stycken hjälplösa förlorade människorna. Dagen därpå så är det någon som ser från land. Jag kan tänka mig från Dalslandssidan. Skeppet. Det finns en man i Vänersborg som är lots. Som är hjälten i den här riktiga historien. Han heter Johan Fredrik Kavelström. Han tar mod till sig. Sätter sig i en segelslup. Det är väl en mast på dem, va? Från Vänersborg. Och seglar ut i gropig sjö tillsammans med två andra män. Han lägger sig någorlunda från grundet och båten som är grundsatt. Han får ro 6 gånger mellan segelslupen Västgöten och ångskeppet Idog för att bärga de här 17 stycken i en liten roddbåt. De blir räddade, alla 17, förs i säkerhet. Och efter den här historien så är det ytterligare ett fartyg som går på bara någon vecka efter. Och man bestämmer sig för att lägga ett fyrskepp där ute vid Medgrundet. Och efter 39 år, 1919, så byggs den lilla fyren 13 meter hög som är vitmålad idag. Jag skulle vilja att du känner in den här historien. För den fungerar som en förlaga till det vi lite ska beröra idag. Kan du se ansiktsuttrycken på de här 17? När de ligger i mörkret där ute. Hela natten. Och våg efter våg slår över skeppet. Man går igenom hela livet säkert. Man är inte alls säker på att klara livhanken. Man är helt förlorade. Kan du känna det krampaktiga handslaget när den här lotsen Kavelström ger handslaget och de ska gå ut ur det havererade skeppet ner i roddbåten? Kan du höra vad de sa? Vad tror du de sa när de blev räddade? Och kan du föreställa dig festen efteråt? Antingen i Vänersborg eller hemma i Åmål, dit de skulle. Försök leda in i de här känslorna. Helt utmattade, både fysiskt och psykiskt. De var säkert nedkylda. De hade inte ätit på länge. Förlorad, men återfunnen. Fantastisk historia, eller hur? Och denna räddningsaktion, den har hänt på det andliga planet också för alla människor. Vi läser vidare i Efesierbrevet 2 där. Efter dagens text så står det så här i 11:e versen. Kom ihåg hur det var tidigare. Det är alltså något viktigt att komma ihåg vårt ursprung. Då var ni utan Kristus, säger Paulus. Utestängda från medborgarskapet. Alltså vi hade inga rättigheter. Vi var utan del i förbundet. Vi var utan alla härliga löften som vi har idag. Tänk, vad skulle du och jag varit utan allt detta? Det står till och med, ni var utan hopp. Tänk på varifrån ni har kommit eller hur det var tidigare. Men någon från ett annat land, inte Dalsland, såg oss när vi var utlämnade. Såg oss när vi var på skäret. Och så står det som vi läste, Gud som är rik på barmhärtighet, han har älskat oss med så stor kärlek. Och han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi skapade i Kristus. Och vers 13 står det. Ni som var långt borta tidigare har kommit nära genom Kristi blod. Han är nu vår frid. Och i vers 19. Därför är vi inte längre gäster och främlingar utan medborgare med det heliga och medlemmar i Guds familj. Halleluja. Vi har en Gud, vet vi, som vill att alla människor ska bli frälsta, ska bli räddade och komma till insikt om sanningen. Det läser vi till Timoteusbrevet. Johannes 3 och de här kända verserna 16 och 17 talar väldigt tydligt om vem Gud är. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen. Nej. Utan för att världen skulle bli räddad genom honom. Och Apostlagärningarna 4, där är Paulus igång. Petrus igång och talar inför ledarna, inför politikerna i Jerusalem. Och han säger, hos ingen annan finns frälsningen. Och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Halleluja. Jesus, vår frälsning. Hela Bibeln är ju boken om vår frälsning, om vår räddning. Ja, man kan hitta många saker i Bibeln, man kan hitta poesi och historia och kunskap om allt möjligt. Men framför allt är det en lång frälsningshistoria, räddningshistoria. När den här lilla gruppen, jag är tillbaka på den här händelsen vid Medgrundet. Jag skulle kunna fråga er så här, när blev de räddade? Eller när blev du frälst? Man kan fundera på detta. Är det när de tog lotsens, Kavelströms hand och klev över i den lilla roddbåten? Eller är det när de satte sig i roddbåten? Eller är det när de kom ombord på segelslupen Västgöte som inte var så stor? Eller var det när de kom i land på fast mark? När blev de räddade? Och när blev du frälst? Räddningen var en process och frälsningen är en process. Därför så vill jag kalla predikan idag frälsning pågår. Det är något som har skett, något som sker idag och något som kommer att ske. Tack och lov för Kalle. Han har upplevt slutfrälsning. Han är hemma hos Jesus. Men det har inte vi upplevt än. Vi har liksom inte kommit i land än. Vi sitter på räddningsbåten, inte Västgöten utan Jesus. Man skulle kunna tala om fyra saker när det gäller frälsningen. Det första är korset där Jesus gjorde det. Det andra är mottagandet, vårt mottagande av denna gåva. Det tredje är processen av Kristuslikhet, lärjungaskapet. Och det fjärde är slutfrälsningen. Jag ska bara snabbt gå över de här fyra processstadierna i räddningsaktionen i frälsningen. Korset. I Romarbrevet 1 och 16 så säger Paulus, evangelium, alltså det här Jesus gjorde, det är en Guds kraft till frälsning, till räddning, för var och en som tror. Halleluja! Vi lever i en sån orättvis värld. Vi har så olika förutsättningar. Jag kan nästan bli deppig när jag tänker på det. Vad olika förutsättningar människor får växa fram med. Men ett är lika för alla. Och det är att frälsningen är lika nära alla människor. Vår Gud har gjort det möjligt för alla. Och han gjorde det för alla. Och det här Jesus gjorde på korset, uppståndelsen, det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Här i uppenbaras en rättfärdighet från Gud. Fantastiskt. En förutsättning för barnaskap, att Jesus gav sitt liv och att han uppstod. Det är fantastiskt. Så det är ju den första grundförutsättningen för frälsningen. Och det, då kan du tänka på Kavelström möjligtvis. Lotsen som såg de havererade och som gav sig ut för att rädda de 17 stycken. Mottagandet, det är ett annan process i räddningen, i frälsningen. Alltså de här 17 människorna på 1880-talet, de skulle ju kunna varit lite tveksamma och suttit kvar i vraket. De kanske tyckte att den här lilla roddbåten eller jollen såg alldeles för bräcklig ut. De kanske tyckte att vågorna var alldeles för höga och så vidare. Men de behövde kliva ur vraket och ta tag i Kavelströms näve. Vi behöver var och en motta frälsningen. Jesus, han kommer inte att tvinga folk, utan han har skapat oss med en fri vilja. Och vi får ta emot denna gåva. Det är ingen gärning i det. Det är bara att ta emot. Romarbrevet 10:9 känner vi väl till. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, skall du bli frälst. Vi märker det här ordet frälst hela tiden i Nya testamentet. Så frälsning pågår. Jag fick ett litet kort i min hand som jag skickade till en vän som skulle åka på språkresa till Australien i sommar. En ung tjej på 17 år. Och på det kortet så stod det att det spelar mindre roll var man bor, bara man är hemma inuti. Alltså det spelar ingen roll var du bosätter dig, om du åker till Australien eller var du än är, bara du är hemma inuti. Det tycker jag var väldigt bra kort. För hon har en påbörjad tro på Jesus. Så frälsning pågår. Det tredje i den här processen, det är ju när vi har tagit emot Jesus som vår frälsare och börjar lärjungaskapet. Processen av Kristuslikhet, där de flesta av oss är. Det kan vi ju likna vid sjöresan med Västgöten in mot fastlandet, där vi ska ta hand om varandra. Filipperbrevet 2:12 passar väl här, där Paulus säger, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Alltså, det här är någonting så dyrbart som vi har fått, att det gör någonting med hela vårt liv. Vi vill följa vår mästare. Vi vill bli mer lika honom från dag till dag. Vandra då i Guds fruktan under er tid här som främlingar, säger Petrus i sitt brev. I Gamla testamentet så finns en härlig vers där står: ös med fröjd ur frälsningens källor. Smaka på den idag. Halleluja, det finns fantastiska källor i frälsningen. Sådan han är vi i denna världen, och så vidare. Vi har upplevt en fantastisk vinter i Bottnaryd, i vår församling, i pingstförsamlingen där hemma. Vi har fått 70 stycken invandrare på orten som har flyttat in i bostäder. Och det är inga tillfälliga, utan de har fått uppehållstillstånd. Ungefär 10-15 av dem kommer på våra gudstjänster i vår församling. Och det är ett väldigt rikedom. Det är något fantastiskt. Men där har jag fått se ett nyfrälst ansikte. Och nyfrälsta människor. Hur de pratar, hur de låter, hur de strålar. Det är något fantastiskt att få återupptäcka detta. Och att få försöka hjälpligt berätta hur man blir frälst. Hur man tar emot det Jesus kämpade för. Det han stred för när han rodde ut i vågorna till vår brottsplats. Halleluja. Vi behöver vara med på tåget. Frälsning pågår. Du och jag behöver vara sysselsatta med detta i vårt sinne. Vi behöver tänka och jubla över vår egen frälsning. Men vi behöver också ta hand om varandra. Se till att våra vänner i kyrkan är med på vägen. Mår bra. Men också sträcka oss ännu längre ut till de som ännu inte har hört. Ännu inte har förstått. Det är gjort för dem också. Halleluja. Det sista fasen är ju slutfrälsningen. Första Petrus 1:5 så står det: med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den yttersta tiden. Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den yttersta tiden. Halleluja. Det blir ett riktigt power big meet i himlen. När vi blir slutfrälsta. När vi kommer till fastlandet. När vi kliver ur Västgöten. Den här segelslupen. Och ställer våra fötter på fast mark. När vi är hemma hos Gud. I himlen. När vi får uppleva slutfrälsning. Halleluja. Så den här frågan jag har funderat på. När blev de här 17 räddade egentligen? Eller när blir vi frälsta? Jag hoppas att du ser att det är en process. Frälsning pågår. Och det är viktigt för dig och mig. Att vara sysselsatta med detta. Att tänka på det. Att komma i aktion. Att komma i rörelse för andra människors frälsning. Halleluja. Det är det dyrbaraste du och jag äger. Vi behöver inte slita med oss någonting från huset som brinner ner. Vi har allt inombords. Den här fotografen som fotograferade mig, han kommer jag minnas alltid. Som talade om ögonen och frågade mig: vad är det som är det viktigaste i ditt liv? Ska vi tacka Jesus för frälsningen idag? Himmelske Fader, vi tackar dig för denna stund. Tack att vi idag får tala om detta ämnet och uppmuntra varandra. Förlorad men återfunnen. Herre, tack Jesus för du som blev vår hjälp. Du som klev ner, du som såg vårt haveri, du som satte dig i båten för att rädda oss. Du som gav oss en hand. Du som har fört oss och håller på att föra oss till hemlandet, till fast mark. Herre, tack att frälsning pågår än idag. Ännu har ängeln inte blåst i basunen den sista slutsignalen, utan det finns möjlighet till frälsning idag. Detta är frälsningens dag. Tack att räddning pågår ifrån himlen. Halleluja! Jesus, vi bara prisa dig att vi får vara en skara i missionshuset här idag av Jesus vänner. Herre, som får le mot dig, som får tacka dig, som får lovsjunga dig och jubla och prisa dig för denna räddningsaktion. Herre, vi håller krampaktigt fast vid den i tron. Jesus, vi prisar dig. Tack att vi som Kalle snart ska få vara hemma på den andra sidan. Herre, tack att det går hemåt genom allt. Vi prisar dig.